Hej och välkomna till podden Loppet är inte kört med mig Susanna och
Helena.
Då är vi på avsnitt 3 och dagens ämne kommer handla om att jobba med sitt idrottsintresse. Och vi ska intervjua en tjej som heter Petra Kindlund, grundare av företaget Run Academy. Helena, vem är Petra och vad är Run Academy?
Ja, Petra är ju dels en väldigt duktig elitlöpare med många fina meriter. Men som sagt också så har hon grundat löpföretaget Run Academy, som är ett företag som sysslar med löpträning. Mm. De erbjuder framförallt gruppträning, finns på cirka 100 orter i Sverige. Så att de flesta kan hitta en grupp nära där de bor, och de vänder sig till alla nivåer av löpare, även de som aldrig har sprungit förut. Mm. Sen har de också företagsträning och kan coacha individer, och de har en ganska stor online-träning.
Ja, ja, precis. För den har jag ju faktiskt provat på.
Ja.
Och den var ju faktiskt väldigt bra, tycker jag. Och skulle rekommendera den här online-träningen.
Ja, jag följde ju också lite pass där. Det finns ju även styrketräningsvideor. Alltså det finns verkligen stort utbud på den online-träningen. Så något för alla, men det är fokuserat på löpning.
Absolut. Och sen anordnar de också löparresor.
Ja, och det är till hela Europa. Många platser i Sverige. Så att vill man åka på en löparresa till något speciellt ställe, så är det stor chans att Run Academy har en resa dit. Många så här natursköna platser.
Helena, hur ser du på det här ämnet om att jobba med det man verkligen är passionerad för?
Mm. Det är ju någonting som jag själv känner ganska starkt för. Och speciellt nu handlar det här om att jobba med sitt idrottsintresse eller sin idrottspassion framför allt. Mm. Men det kan ju såklart vara andra saker man är passionerad för. Men för jag vet, när jag var liten, då drömde jag om att jobba med sport. Och det var sportjournalist och
och vi skulle ha ett sportföretag.
Precis, jobba i sportaffär och den här stora idrottsanläggningen som var vår gemensamma dröm att ha. Jag drömde faktiskt inte om att bli idrottsproffs själv. Eller kanske liksom när jag var i 10-årsåldern, men inte efter det. Drömde du om det? Hade du...
Nej, men jag precis som du, jag ville verkligen jobba på tv-sporten. Och när jag var riktigt liten var ju det här lilla sportspegeln som man ville dels vara med i, vilket jag aldrig var, och sen leda. Och sen när jag blev lite äldre så ville jag jobba som, ja, men sitta i rutan och läsa upp sportnyheterna. Jag vet inte riktigt om jag förstod exakt vad man gjorde, men inte mer än så.
Nej, och jag tror att under ganska lång tid så var det väl inte någonting jag funderade jättemycket på, att man skulle jobba med någonting som man var passionerad för eller jobba med idrott. Jag pluggade till läkare och så, men jag vet att efter att jag hade gjort min AT-tjänstgöring så kom den här känslan tillbaks lite, att jag ville, när jag väl skulle bestämma vad jag skulle göra, att jag ville jobba med någonting som hade någon sorts koppling till fysisk aktivitet och träning, och att någonting som jag kände, ja, kände att jag brann för. Mm. Och det har faktiskt varit en viktig målbild med mitt arbetsliv ända sedan dess. Och det är klart att det är lite privilegierat att säga det, för att det är inte alla som kan jobba med något som de känner väldigt starkt att de brinner för.
Nej, för där skiljer ju vi oss lite grann. För jag gillar ju idrott lika mycket som du, men har aldrig, förutom att jag varit tenniscoach absolut och lite fotbollscoach och sådär, men jag har ju aldrig haft det som mitt jobb, som mitt yrke, utan mitt jobb är ju något helt annat. Men å andra sidan har ju, jag tycker ju om mitt jobb också, och jag har ju alltid gillat, jag gillade ju skolan också. Jag var ju lite både en sportnörd och en skolnörd och gillade att plugga sådär. Så på något sätt har väl fått båda delarna. Men det är klart att ibland när jag ser dig liksom, hur passionerad skulle jag vilja liksom använda det ordet, att du verkligen tycker om den här den forskningen du gör och sådär. Det är ju det är lite på en liten annan nivå kanske ändå än ett vanligt 9-5 jobb.
Ja, det skiljer sig väl lite. Sen är det såklart att det är mycket som är bara som vardagliga jobbgrejer, administrativt och så. Som man behöver ta sig igenom ändå.
Men jag tänker så här, det där vi sa i förra avsnittet om att vi läser ungefär lika dana artiklar, eller ibland i alla fall, och jag skickar dem till dig om det är någonting om löpning. Och det är ju inte sådär att du då skickar en länk till något intressant inom pensioner som jag jobbar väldigt mycket
med. Nej, det försäkring. Läser jag nog lite för lite om. Sen är det väldigt mycket jag läser om som inte har någon koppling exakt till det jag jobbar med. Men såklart, man kan ju låta sin passion komma till uttryck enbart på fritiden. Men att jobba med sitt intresse och passion, det är någonting som jag tycker är väldigt spännande, de människor som gör det.
Absolut, det ska bli jätteintressant att få prata med Petra som verkligen liksom till 100%. Eller är det 100%? Det vet vi ju inte. Vi vet inte riktigt hur mycket...
Vi kommer få höra.
Administrativt och sånt såklart det också. Jag som har eget företag, jag är ju ganska intresserad att ställa sådana frågor till henne om hur det är att driva ett företag. Så ja, vi ska snart iväg och intervjua henne.
Ja, och det kommer handla mycket om löpning såklart. Men Susanna, hur går din löpning?
Ja.
Träning, hur har det gått?
Idag har det gått bra, för då har jag faktiskt sprungit, men det går ungefär 2 veckor från att vi har de här diskussionerna. Och jag kommer ihåg, i förra avsnittet så avslutade vi inledningen med att säga att nej, men vi har varit lite förkylda, men nu känns det bättre. Och nu ska jag bara sticka iväg och spela fotboll med en massa 6-åringar. Och efter det så, det var ju så här 4 grader, och jag tror jag fick tillbaka förkylningen som var på väg att släppa, så att det är ju flera veckor här som man har gått och hostat. Men nu de sista så här, 2 dagarna har det väl släppt, så att nu har jag ju tränat ändå. Så idag sprang jag faktiskt första passet som var så här lite hårdare då. Jag har bara lunkat.
Men du har ändå tränat.
Tränat, jag har spelat 1 timme lunchtennis, jag har lunkat jättesakta, och idag körde jag faktiskt, jag sprang 1 mil på 50 minuter, och det blev ju så här värsta chocken, för att det ska inte vara så hårt som det blev, men det blev liksom ett hårt pass, det blev någon slags tröskelpass då. Så nu chockade jag systemet här, så vi ser hur det känns imorgon. Men nej, det har inte blivit många timmar, men det har ändå blivit lite
för någon som är van att träna mycket. Jag tror att en del människor skulle ju tycka att det var en jättedos träning som du körde på.
Ja, nej, men ja, det kanske är, veckan, det kanske är 3-4 timmar den här veckan bara. Ja.
Men du är i alla fall på väg då. Du har kört ett lite hårdare pass.
Ja, trappade upp idag, så får vi se hur det blir imorgon. Men jag hoppas att liksom nästa vecka då, på måndag som det blir, att då är jag fit for fight och då kan köra mitt första intervallpass på 3-4 veckor. Vi får se.
Kommer du köra utomhus då?
Jag har ju köpt nya skor. Ska jag säga vad de heter?
Ja, det får vi väl göra.
Får man göra reklam. Men jag gillar verkligen de här Asics Nova Blast. Jag är inne på nummer 4 nu. Och de är inte jättedyra heller. Så att jag vill absolut ut och springa med dem. Och du frågar ju därför att jag har ett löpband. Och kör väldigt mycket på det. Men absolut, nu kommer jag flytta ut mer och mer. Helena själv då? Jag vet ju hur det har varit.
Ja, jag sa väl också förra gången vi spelade in att nu hoppas jag att jag kommer igång med träningen efter att ha gått och hostat bara här i 2 veckor. Och efter att jag sa det så fick jag ännu värre hosta. Så att jag har hostat så mycket att jag tror att jag har lyckats hosta sönder antingen ett revben eller något muskelfäste, för att jag har haft ont så fort jag har rört mig, och jag har aldrig någonsin i mitt liv hostat så här mycket, så att
men
jag har varit i princip helt stilla sittande en vecka.
Men du har bronkit eller?
Ja, jag tror att det är det jag har haft.
Men
nu är det, ta i trä, lite bättre.
Ta på mitt huvud.
Vilket är tur, eftersom att när jag fick den här revbensmuskel smärtan då så gjorde det fruktansvärt ont att hosta. Så att jag är väldigt glad att det har blivit bättre. Men jag har känt mig väldigt svag. Jag försökte manövrera den här dubbelvagnen för att min dotter är sjuk också. Så jag hade båda barnen i vagnen och lyckades liksom sträcka till bröstmuskeln bara av att svänga med den vagnen. Så att,
ja, men det är ju över en månad nu som du knappt har tränat.
Ja, jag har kört några så här rehabövningar för min hälsena. Och lite, det är faktiskt nästan så att jag har kallat en promenad för känns som att det är lite träning nu.
Ja,
sånt som man inte skulle kalla träning. Men jag tror att jag ska testa att jogga lite imorgon. Mm. Jag vet inte hur det kommer gå med den här revbenssmärtan då. I och med att det blir lite dunsar. Och sen ska vi även testa och spela tennis på måndag.
Jag undrar om du och jag nu gick ut och sprang ett lopp. Om idag är första dagen jag skulle kunna slå dig.
Mm, jag tror att du skulle slå mig.
Ja, det är helt fantastiskt.
Jag vet inte hur länge jag skulle
orka. Det har aldrig hänt sen.
Så typ, jag känner lite att nu är jag liksom på botten. Min sämsta form sen jag började med löpning. Mm. Och... det känns lite trist för att förra året kändes det som att jag var lite på väg tillbaka.
Mm.
Jag sprang den här Mont Blanc halvmaraton som jag kom på sjunde plats. Jag kände att efter att jag haft det liksom, nu har inte vi pratat så mycket om min löphistoria. Nej. Men för 3-4 år sedan så fick jag problem med min hälsena och lite hälsoproblem som...
Och du opererar ju hälsenan.
Ja, så att efter det så la jag ner min elitsatsning på grund av de här händelserna. Men jag kände att jag är på väg, inte tillbaka till en gammal form, men jag är på väg till någon sorts form. Mm. Och nu känner jag bara att jag vill klara av att springa en mil.
Ja.
Så blir jag,
nej,
jag
ingen av oss är i någon jättebra form. Men det kan ju bara bli bättre.
Ja, det är ju så, som sagt. Ja. Det positiva med att vara nere på botten, det är ju att det är lite lättare att ta sig uppåt då.
Mm.
Och känna att man blir bättre.
Precis.
Så det finns små positiva.
Men jag tror jag måste också, jag måste nog anmäla mig till något lopp. Det har varit jättebra att jag inte haft den pressen nu när man har varit sjuk.
Ja,
men
det är också väldigt
tror jag ändå jag behöver något så här litet mål. Kanske bara någon så här 10 km lopp.
Ja, där är man ju lite olika. Mm. Jag brukar känna att jag vill ha det här målet när jag känner att jag har kommit igång med träning. Då kan jag
inte, för mig är inte tiden så viktig.
Nej,
så
det, där är man ju olika.
Så jag hoppas när vi åker, vi brukar ju vara nere i Skåne. Och förra året så sprang jag dels det här Falkenbergsloppet. Det är inte Skåne i för sig, men det är det där stadsloppet i Falkenberg. Det är ju väldigt trevligt, det har sprungit flera gånger. Så det funderar jag på. Och sen även så sprang jag ett i Torekov.
Just det.
Som var, jag tror det var en mil. Eller man kunde nog springa 5 eller 10. Men då var det liksom nere på stranden, eller vad man ska säga. Det var väl, jag stukade, alltså här, lätt stukade foten, så det var inte så roligt.
Ja, men det var, var det inte så att du sa till mig efteråt att det var liksom ett traillopp? Men sen så förstod jag att det var att ni sprang lite på gräs.
Ja, var det gräs och stenar man sprang på. Jag hade ju tagit mina nya tävlingsskor. Vad är det de heter, de där Saucony Pro någonting? Hade köpt helt nya som är för asfalt.
Mm.
Och det var det jag stukade till när man sprang på stenbumlingar. Mm. Och det var ju inget, det var väl inte något sanktionerat lopp så. Alltså,
ja, det var det ju säkert.
Nej, men det tror jag inte. Men nej, det var väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Och det är mest,
de är ju trevliga, de här semesterloppen. Ja, så att jag kan heja på dig.
Ja, ja, men jag ska köra i några sommar. I sommar, det tror jag.
Ja, vi kommer ju strax komma igång med intervjun med Petra. Så dagens gäst är alltså Petra Kindlund, grundare av löpföretaget Run Academy. Och hon är också en vän till mig och någon som jag har sprungit mycket med. Och vi träffades just genom att jag var ledare i Run Academy. Så förutom att Petra är en oerhört inspirerande och engagerande ledare, så är hon också en väldigt duktig elitlöpare med stort spann och fina meriter i både ban-, väg- och traillöpning. Till exempel har hon kommit tvåa på Lidingöloppet 30 km och även i det här ett stort bergslopp som heter Transgran Canaria.
Hur långt är det här Gran Canaria-loppet?
64 km tror jag det var. Och senast förra året kom hon på en andra plats i årets vertikala kilometer i ett starkt startfält. Hon har även meriter från Ultravasan och fina pers på även 1500 och 800 meter. Så alltså en otrolig bredd. Så både en fantastisk löpare och person och som jobbar med just löpning.
Ja, det ska bli jättekul att få intervjua Petra. Så när vi kommer tillbaka kommer intervjun med henne. Då är vi på plats för att göra vår första intervju med dagens gäst. Så vi säger välkommen till Petra Kindlund.
Tack så jättemycket, jättekul att vara här.
Ja.
Ja, Petra, vi tycker också att det är jättekul att du är här. Och jag känner ju dig, vi har sprungit mycket tillsammans. Jag vet ju en del om dig, men skulle du kunna berätta kort lite, vem är Petra Kindlund?
Jag är en person som älskar löpning, har sprungit hela mitt liv. Allt från korta distanser på 60 meter upp till ultra på 9 mil. Så att jag gillar verkligen att testa olika saker. Har även startat löpföretaget Run Academy som har löpargrupper på över 100 orter i Sverige. Och även online träning, lite resor och sådär.
Vi kommer ju gå in mer på Run Academy såklart, för jag är jätteintresserad att höra mer om det. Men om vi bara backar bandet lite, att du är en jätteduktig löpare, det vet vi. Men har du alltid hållit på med löpning och bara löpning, eller höll du på med andra sporter när du växte upp?
Jag började med friidrott när jag var runt 10. Och då blev det naturligt att det var mer löpning som var min grej. Men jag gjorde alla andra sporter och liksom alla idrotter inom
alla grenar.
Alla grenar. Så jag har ju faktiskt ett distriktsrekord i flickor 14 på 3 steg.
Oj då, hur långt hoppade du då?
10,40.
Ja, det låter väldigt långt.
Jag har aldrig ens provat 3 steg. Så,
ja. Nej, men så jag gjorde verkligen allt. Men det var ändå så här alltid paradgrenen och alltid löpning, så 800 meter som jag liksom ändå brukar gå bäst på.
800 meter, det har ju jag hört ska vara den värsta grenen någonsin, va? Från ett mjölksyreperspektiv.
Ja, jo, men det är tufft. Men jag tror nästan 400 värre. Men,
Du har testat 400 också.
Jag har kört allt.
Jag tänkte 800, då ska man ju ha... Det är ju inte den här typiska långdistansar muskulaturen egentligen. Då ska du ha lite så här anaerob kapacitet. Ja. Men det har du, så att du är liksom både ultra och kortlöpare.
Jag hade det i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut i dagsläget.
Men... Det är intressant. Men hur, vilken är din favoritdistans nu då?
Nu tränar jag för lite längre distanser och mer för att springa berg och kanske trail, löpning. Och lite mer så här, kanske mellan 3-4 mil. 2-4 mil kanske.
Som du tränar i veckan nu?
Nej, distanser som jag tränar för.
Men okej, 2-4 mil, så då pratar vi maraton, halvmara då?
Ja, fast i terräng, i berg och, eller i skogen.
Ja, och vad är njutningen att springa i skogen då?
En massa, du slipper tidshetsen. Det handlar mer om en upplevelse och att bara vara i nuet och utmanas av terrängen man utsätts för.
Ja, och vricka fötterna och... Nej.
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att jag brukar ha större chans att rycka fötterna när jag springer på trottoaren liksom. Men när man kommer ut i skogen, då fokuserar man mer liksom, och då är det nästan som att man mindre risk att rycka fötterna, tycker jag i alla fall. Jag ramlar och snubblar mest när det är liksom som lättast.
Ja, men så kan det ju vara.
När började du med skogs- och trail-löpning? Alltså, hur kom du in på det?
Det var nog 2012-2013, så det är ganska länge med. Jag blev jagad av Erik Ahlström efter jag hade sprungit Lidingloppet och kom i 2 2011. Och han hade igång och startat den här Salomon Trail Tour.
Just det.
Ja, och då blev jag med i ett Salomon-lag för traillöpning. Jag visste inte vad trail var. Jag trodde det var samma sak som Lidingloppet på den tiden. Så jag kommer ihåg första trailloppet jag sprang. 21 kilometer ute i Göteborg var det. Och jag hade Emily Forsberg som jag sprang mot, för hon var med i laget också, det svenska laget. Så jag bara, men henne ska jag hänga med, det går nog bra.
Gick det bra?
Nej, jag ramlade 8 gånger.
Hade du tränat i trail någon gång innan?
Nej, jag tror inte. Nej, jag hade nog inte riktigt fattat.
Men du sa att, för Lidingloppet känner ju de flesta till.
Ja, jag trodde det var trail.
Men ja, det tror jag fortfarande är trail. Är inte det trail? Vad är då trail?
Nej, det är ju terränglopp. Okay. Lidingloppet, man springer mer på lättlöpta, liksom, breda grusvägar. Trail, då springer man ju mer vid sidan av grus, okay. Ja, grusväg och elljusspår. Mer på småstigar, mer inne i skogen. Ja. Skulle jag säga. Och även kan vara obanat i värsta fall.
Ja, eller jag har aldrig sprungit
till. Vi har en fin skog här i närheten där vi sitter som heter Gömmarskogen. Så vi får helt enkelt ta ut Susanna och visa.
Har du inte sprungit?
Nej, jag har bott här 3 år. Nej, men jag kör på gatan här.
Men har du inte ens vandrat där? I Gömmarskogen? De har ju så fina
vi har gått. Men alltså att springa för mig i skog, det är jag inte riktigt. Ni får försöka övertala mig.
Och nu har vi hört en hel del fördelar här.
Skolsamt också. Ja. Man får lägga till det. Att det liksom belastar inte kroppen lika mycket som att springa asfalt. Det är väldigt hårt och stumt för kroppen. Att springa i skogen blir lite mjukare och snällare, så det är bra att komplettera. Plus det här med vrickristen, du stärker upp fötterna också.
Ja, jag har nog ganska svaga fotleder. Det har jag insett nu när vi har börjat spela tennis, att jag har börjat få ont i fotlederna. Liksom, det är ju väldigt så här, snabba ändringar.
Just
det. Så jag har nog ganska... Man får köra tåhävningar då, antar jag.
Ja, och sen blir man ju starkare och springer.
Och springer. Ja, okej. Okay. Ja.
Men du blev fast där 2011-2012 då, när du kom igång med trail-löpningen.
Exakt. Nej, men, och då började jag upptäcka mer. Och sen träffade jag en man som var orienterare. I samma veva ungefär. Och då blev det liksom mer naturligt att han tog med mig ut och sprang ner i skogen.
Ja. Är det en speciell man det här?
Eller? Andreas, jag sa, vi är fortfarande
gifta. Det är din man.
Ja, min man. Han var orienterare, så det var ju det liksom. Att det blev det, var det bara att följa efter honom och sådär. Ja. Det var det lättare att ta sig ut då.
Ja.
Ner i skogen.
Ja, det
förstår jag. Och förstå vad det handlar om på ett annat sätt. Och vi har liksom också haft... Hela våra semestrar och så fokuserar mycket på att upptäcka nya platser och nya miljöer med hjälp av löpningen. Och man har upptäckt väldigt mycket fina fantastiska vyer och så med hjälp av löpningen. Och det jag tycker är väl absolut det bästa med löpningen överhuvudtaget. Att
upptäcka nya platser.
Ja.
Ja, det håller jag med om. Det finns så fantastiskt fina platser att springa på. Ja. Egentligen. Man kan ju vandra också, men man kommer ju lite längre.
Ja, exakt. Ja. Jag har inte tålamod att vandra. Så det måste gå lite fortare, annars har jag tröttnat.
Ja, men vad häftigt då. Men då, du pratar om 2012-2013 där, för är inte det ungefär i samma veva som du fick den här idén med att starta Run Academy, eller?
Ja, det var faktiskt... Ja.
Och vad, berätta lite, för att jag driver ju själv eget företag, så jag tycker det är så intressant det där att man får en idé till att sätta det på pränt och sen bara starta upp det och våga ta den här risken. Men varför gjorde du det?
Jag är utbildad nutritionist och jobbade på ett bioteknikföretag som odlade alger.
Jaha.
Och trivdes inte riktigt där. Nej. Och så nutritionist är inte jättelätt för andra jobb. Alltså jag sökte kanske 100 olika jobb liksom, men jag ville ändå jobba med hälsa och lite så. Men jag fick ingen jobb. Så vad gör man då om man liksom inte trivs på jobbet och tycker det är, jag får inte utlopp för det jag vill göra. Då utbildade jag mig till personlig tränare och sen så sa jag upp mig. Och sen så skulle jag fundera på vad jag skulle göra.
Ja.
Typ så.
Det var ändå vågat.
Ja, det är jättevågat.
Jo, men det var ju den tiden man hade inga barn. Man hade liksom inte...
Man är ung och man kan faktiskt ta lite risker.
Det var inte så stor risk. Jag skulle vara läskigare att göra idag. Liksom. Och sen så jag hade faktiskt haft löpargrupp tidigare i form när jag pluggade på men det var mer lite på skoj, men det var svårt att få in deltagare och det var lite så här sekt. Det hette motionärsligan.
Just det, det är
motionärsligan. Som björnliga.
Ja, lite bra. Men jag la ner det och sen så tänkte jag att jag inte när jag startade där så hade jag 99 företag, så hade jag inte tänkt att jag skulle jobba med löpning, utan det skulle vara med mitt intresse och jag skulle jobba mer med hjälpa folk med att gå ner i vikt och liksom mer jobba med PT-träning och kost var min tanke. Så jag började få in lite kunder, jag marknadsförde mig själv genom att ha så här olika gratispass med DJ vid Tantolunda.
Jaha, jättebra.
De hade varit roliga att se.
Ja.
Jag vet inte.
Någon som har filmat dem?
Ja, men det var lite bilder i alla fall. Det gick bra första passet, då kom typ 50 pers. Och sen så kom det mindre och mindre. Varje gång hade jag ha en träningsserie på 7 tillfällen. Och jag hade satt för mig att det skulle bli liksom så här, komma jättemycket. Men jag har ju aldrig, alltså det var ju mer så här friskis och svettis pass.
Lite gympa.
Liksom. Ja, men jag har aldrig gått på ett sånt pass själv. Utan jag bara hittade på någonting. Och jag tror, det passet var inte så himla bra. Folk gillade inte riktigt det. Så att det gick inte riktigt hem.
Så då lade du ner motionsligan?
Eller nej, det hette inte motion.
Nej, det var inte motion.
Det var inte löpning. Det här var liksom bara att jag inte skulle ha på mig löpning. Ja. Mm. Men sen var det en kompis till mig som bara, ah, men ska du inte starta en löpargrupp igen? Mm. Och jag bara, nej, alltså det var ganska tungt sist. Och nu har det kommit så mycket konkurrens. Det börjar komma så mycket andra löpargrupper, tyckte jag då. Liksom. Så det var typ inga löpargrupper.
Ja, ingenting jag skulle säga. Nej,
exakt, men då tyckte jag
det. Vad fanns det då för så här?
Ja, men det fanns Team Nordic Trail hade startat. Och sen Run Day startat. Alltså lite sådär i Stockholm. Ja. Och då kände jag att nej, men det är för tufft liksom. Men då peppade hon mig lite. Mm. Men jag kan vara med som ledare, så jag tycker det var jättekul liksom. Jag vill inte driva det liksom så här, men jag skulle tycka det var kul att bara vara med liksom. Ja, hjälpa till lite. Och då kände jag så här, ja, men jag hade ju haft motionärsligan tidigare, men då var det bara helt själv och så kanske man inte kunde någon dag och så här, då blev det så problematiskt. Man var så bunden. Och då om jag fick med mig någon så kände jag men då skulle man bli sjuk eller något så blir det inte så stor risk. Liksom. Så då gick jag igång lite på det och kände att jag fick med mig någon. Så då bara, men då kanske jag ska starta en löpargrupp till hösten nu då.
Ja.
Tänkte jag där, våren 2013 var det.
Men då startade du ett företag då eller hur?
Alltså jag hade ju startat ett företag.
Ja, men var det en enskild firma eller var det ett aktiebolag eller... Nu blir jag lite nörd det här med.
Nej, det kommer jag inte ens ihåg. Nej, jag tror att det var en enskild firma att starta först.
Ja. Hette det då Run Academy?
Nej. Jag hade ju inget namn. Det är mitt egna heter ju Petra Kindlund.
Ja, men då startade du det här i alla fall. Och...
Ja, nej, men det som jag hade tänkt då med den här löpargruppen jag skulle ha. Det var som var skillnad mot min förra löpargrupp. Då skulle man ju betala per gång och sådär. Då var det så här, men det tyckte jag var så omständigt. Jag hade inte koll på vilka som betalat och sådär. Så det var jättekrångligt. Så nu tänkte jag att nu skulle det vara terminsvis man betalar för. Så det blir lättare att ha koll. Och sen också att det ska vara lite mer syfte. Alltså då i den här motionärsligan jag hade, då var det bara att man typ kom på passet på vägen till passet. Alltså det var lite såhär, gör det här, det blir bra, det är inte så noga liksom. Medan här vill jag verkligen att det skulle vara uttänkt mer och att det skulle vara ett syfte med varje pass och att man skulle få lära sig någonting på varje pass som deltagare. Att det skulle vara nästan som en utbildning. Och då berättade jag det till min man och så frågade jag, vad ska det här heta? Och då var det han så här Run Academy.
Ja, det var han som kom på det.
Ja.
Det är ett jättebra namn.
Vilken keeper. Ja.
Och sen så hade han en kompis som gjorde själva loggan. Och då kommer jag ihåg när jag såg den där loggan för första gången och tittade på den. Alltså den såg så proffs ut. Så jag bara, wow, det här kan ju faktiskt bli någonting på riktigt. Och sen första passet, det var ju september 2013 då, i Hornstull. Och då, jag hade marknadsfört mest med att hänga ut blappar och sen var det väl via Facebook typ. Och då, det var ju på den tiden precis Facebook började bli lite stort. Och det som var fördelen då att man kunde ju få lite spridning utan att liksom betala annons. Nu är det mycket svårare att få spridning på saker om man inte betalar för typ annonser.
Ja, det är så.
Det blir
större konkurrens.
Ja, eller? Mycket större. Ja. Men då, hade det liksom, då var det inte på, det var lättare att få spridning på saker. Så att, ja. Men på första passet så var jag glad om det skulle komma 20 pers.
Hur många kom det?
Typ 80.
Wow.
Så det var första terminen då.
Och sen var du up and running så att säga med företaget?
Alltså då hade jag den enda veckan löpargruppen. Sen höll jag på mycket med personlig träning och alltså sånt också. Liksom, så att det var ju väldigt mycket av allting.
Var det personlig träning, löpning eller lite mer styrka?
Ja, det var allt möjligt. Man får ju ta det med. Jag körde massage också.
Och kost också.
Ja, den biten också. Så det var lite så här, det blir ju lite spretigt så här, när man är ny och startar någonting så blir det ju lite att man får ta det man får så att säga.
Men blev det sen då att det liksom organiskt och växte blev mer och mer eller hur gick det tillväga för att...
Nej, men nästa steg var att jag kom på att jag vill köra det här online. Så jag ville bygga upp en online-sida. Och det var 2014. Det var att jag hade ju ingen koll på hur man gjorde en online-sida. Jag kontaktade en webbyrå och så frågade om kan ni göra den här online-sidan åt mig. Det ska vara ett träningsprogram. Det ska vara ganska många funktioner. Och de var nog lite nya också, jag hade inte riktigt koll. De bara, ja, det här gör vi på en månad. Jag bara, en månad? Ja, det gör vi. Jag har bra skrivna avtal på det. Ja, men då börjar jag planera för lanseringen.
Ja,
det är bra. Så då kontaktade jag Alvans en butik i Stockholm.
Okay,
och frågade om jag kunde få ha en stor lansering där för min hemsida. Så där gjorde jag innan den var klar.
Mm, jättebra.
Ja, men det är ju så här man gör när man är liksom nybörjare och inte riktigt fattar.
Nej, men jag tror att det är så här man måste göra. Det är ju det där, man måste bara komma till skott. Det är som du säger, hänga upp lappar och ringa runt och...
Ja.
Det är helt rätt.
Men inför den lanseringen så var det ju 200 personer som anmälde sig.
Mm.
Och det där företaget var ju inte klara som de hade tänkt.
Nej, det antog jag.
Och sen skulle man lansera, så det var helt kaos att få hinna bli klart med allt i tid. Liksom. Under en månad så jobbade jag med det där. Alltså jag hade ju så mycket annat också. Det var ju liksom på med typ 5-6 PT-kunder om dagen och så hade jag löpargruppen och sen så skulle...
Och sen skulle du springa själv.
Och sen skulle man träna själv. Och sen så skulle man göra den där online-sidan. Mm. Så att jag hade väl då under en månads tid då jag jobbade fram till 2 på natten och så gick man upp vid 6-7 och så körde jag så i en månad.
Det låter jättebra.
Hur fungerade det?
Det fungerade jättebra under en månad. Mm. Det var som att hela min kropp reagerade positivt. Alltså det var helt sjukt, men jag lyckades ju slå personligt rekord på halvmaraton liksom under den här perioden typ, eller direkt efter. Och jag svarade jättebra på typ all träning och allt liksom, och jag kände mig inte trött. Men jag tror att det kom sen liksom i efterhand, så var det ju inte bra. Men liksom under en kort period så var det som att min kropp liksom... Jag fick så mycket energi av allt jag håller på med.
Sen kan jag tänka att det kan ju vara lite olika också hur mycket sömn man behöver och så. Nu var ju det såklart inte hälsosamt det du gjorde, men att din kropp klarade av det
under ett tag. Det hade nog inte gått så bra under längre. Om jag hade fortsatt liksom, hade det inte varit så bra. Men det är liksom efter vi hade ju en release där med, då var det ju typ 200 personer kom till den där på avgångs.
Härligt.
Ja, och vi fick visa vår hemsida som inte var riktigt klar. Jag bara, det här ska fungera, du kommer göra det snart. Typ så.
Det var kanske lite nytt på den tiden, eller vad man ska säga.
Ja, med lite online-träning. Ja. Okay. Så det var inte riktigt en uppgång och uppsväng som jag hade hoppats på. Liksom. Men du vet... Man tror ju att man ska få tusentals medlemmar efter en dag, liksom, men det fick man inte.
Fast det visar ändå lite hur ditt mindset är, att du är positivt inställd om du tror att det ska komma flera tusen. Jag kan ju vara sådär lite negativ ibland, vilket inte alltid är bra, men alltså att, det är nog inte så många som lyssnar på den här podden och bla bla bla. Men det är ju rätt inställning när man driver ett företag, att man, det är bättre att vara för positiv än för negativ i alla fall.
Ja, på ett sätt är det. Eller,
tror du att det har varit en nyckel till att du har lyckats med Run Academy? Att du alltid har trott på...
Jo, men det måste positivt. Man göra. Man kan ju inte, alltså, du kommer ju aldrig kunna starta ett företag och så tror du att men det här kommer inte fungera. Mm, du kan ju inte ha den inställningen. Då kan du ju lika gärna skita i det. Det är ju som ett lopp också. Du redan ställer på startlinjen bara, men det här kommer inte gå bra. Då kommer det inte gå bra. Så det mycket är ju
huvudet. Jag precis på det. Att jag tror det är därför ni har blivit bra löpare. Ni har haft liksom den inställningen också. Att det här kommer gå bra. En själv har ju bara, det här kommer inte gå så bra.
Det är bara det hänger på.
Ja, precis, inget
ingen
annat.
Träning.
Inte att ni tränat jättemycket.
Ja.
Men bra, men då var du igång med releasen. Sidan var nästan up and running. Och vad hände sen då?
Nej, men sen 2014 blir det på hösten. Då kände jag att jag kanske inte bara kan ha en grupp. Det var så många fler som fortsatte fråga. Och det var inte så online-träningen. Det var inte det som folk egentligen var ute efter mest. Alltså det var nog lite för tidigt liksom.
Ja, det var det nog.
Ja, det var inte riktigt, gick inte hem så väl. Så då beslöt jag att starta upp Run Academys löpargrupperna då, på 5 orter till.
Ja, vilka orter då? Kommer du ihåg det? Eller var det runt Stockholm?
Nej, men det var Solna, Göteborg, Växjö, Luleå. Och sen var det någon till här. Ja,
det här är väldigt roligt för att jag bodde ju i Solna till för 3 år sedan. Och jag kollade upp er Run Academy. Och det är säkert under den perioden för att ni då kom till Solna och jag bodde där.
Aha.
Och jag kommer nu inte ihåg varför jag inte. Men jag var liksom inne på att skulle anmäla mig. Sen det kan ha varit någonting att jag bara fick för mycket jobb och jag kände att det här går inte. Men jag var lite sugen på, eller väldigt sugen på att anmäla mig faktiskt.
Intressant. Så då startade jag på 6 orter och sen... Våren 2015, det var då anställde jag Johanna Bäcklund som jobbar fortfarande kvar.
Och kort, vem är Johanna?
Hon hon är också löpare.
Mm. Väldigt duktig.
Väldigt duktig.
Ja, det jag
som har tagit flera SM-medaljer och sprungit VM och sådär.
Ja.
Men det var inte därför hon började hos mig, utan det var ju för att jag behövde någon som kunde hjälpa att styra upp saker och ting.
Ja.
Så hon hjälpte mig och då startade vi ju på 16 orter.
Wow.
Så okay. Det var ju rätt mycket jobb då. Ja. Så det var intressanta tider.
Men då gjorde ni allt, alltså ni drev de här grupperna och gjorde allt det administrativa också, förutom kanske då inte med hemsidan och så, men jag tänker det är mycket som man ska göra när man driver ett företag.
Jo, men så är det.
Och det var bara ni två då, runt 2015-2016?
Ja, innan dess var jag själv. Så att...
ja, det är jätteimponerande.
Mm. Verkligen. Ja. Mm. Och sen expanderade ni ännu mer, eller hur?
Ja, sen har det blivit så här fler orter varje termin, så att nu har vi väl 112 orter nu som vi har löpargrupper på.
Jag tror det var 2016 som jag började som ledare i Södermalm. Och sen blev det Liljeholmen, för sen kom ni till Liljeholmen också.
Just det.
Mm. Jag har varit på några olika ställen. Huddinge och Älvsjö. Jag har varit runt lite. Ja.
Men när ni har vuxit så till så många orter, hur har ni vuxit? Är det bara att... Eller har ni liksom sålt? Har ni varit säljare för att få ut er namn? Eller hur?
Jag får komma in på nya orter. Ja. Ja, men dels så har vi en som är platschef på varje ort.
Mm.
Som liksom får marknadsföra lite lokalt och sätta upp lite affischer. Och lite av den biten. Men sen jobbar ju vi mycket liksom, via Facebook och sociala medier.
Ja.
På olika sätt för att nå ut liksom bredare.
Mm.
Men sen sprids det, största spridningen är ju liksom mun till mun, att folk tipsar varandra.
Ja, men så måste du. Jag tänkte, det var ett inslag för ungefär en vecka sedan, jag vet inte om du såg det, eller om någon av er såg det på nyheterna om just löpning. Och det var, de intervjuade liksom tre unga tjejer, jag tror de var i 20-årsåldern, de pratade ju om just om att det har blivit någon slags boom nyligen, för unga tjejer speciellt som var typ under 30 då, tror jag definitionen var. Och jag undrar, har ni sett i era löpargrupper att det är väldigt många unga tjejer som börjar komma till er?
Alltså man har ju sett att loppen har blivit fulla, alltså att det har sålt slut massa lopp. Men vi har väl inte sett såhär, vad mycket unga tjejer, inte hittills. Jag tror att de kanske springer lopp först. Och sen kanske de kommer på att de behöver träna för loppen. Så de kanske kommer till oss i nästa
Men det var ganska intressant så där, för att de pratade om de här tjejerna då, liksom, att de pratade om det här, någon så här slow pace tror de kallar det för. Att det mer handlar om dels gemenskap såklart, men också att inte kanske ha som något tidsmål, utan det är mer att ta sig runt och springa långsamt. Men det var ändå så att de skulle springa Göteborgs halvmaran, så det var ändå ganska duktig, måste vara hyfsat duktig ändå, men att inte den där kanske tidsmålen och så. Så jag undrar, de som söker sig till er, vad är det för människor och vad har de för mål?
Ja, men jag tror att de flesta, de tränar ju för att må bra, att det är det som är det viktiga, att det är välmående som är, och inte resultat. Och det har ju alltid varit fokus för oss, att det inte är resultat som är det viktiga, utan mer att vi ska sprida löparglädje och hitta roliga sätt att träna på. För det är lätt annars, man kör samma runda, samma tempo, då kanske det inte blir så kul i längden om man alltid kör samma sak. Men om man får visa på hur löpningen kan varieras för att det ska bli roligare, inte för att man nödvändigtvis ska bli bättre, utan bara för att det ska bli lite roligare. Och då får man en helt annan löparglädje.
Ja. Och är det ungefär 50-50 då, killar och tjejer, eller är det mest tjejer?
Jag skulle säga att det är mest tjejer.
Ja, det är intressant det.
Jag söker sig.
Men jag vet inte, jag har kanske lite så här svårt att... Jag gillar ju att sätta mål. Alltså, även jag då som motionär, jag gillar så här, men nu ska jag springa på milen på 50 minuter, eller nu ska jag springa på 46 minuter. Alltså, och sen kanske för mig ett mål är att man inte alltid lyckas, utan man kanske lyckas 50% av gångerna, men ändå att man har någon slags mål. Och just det där att jag ska bara för hälsa, jag förstår ju, det är ju det viktiga på något sätt, men det här kanske, nu ska jag spela djävulens advokat lite, det här, för jag var så inne på det här inslaget, och det är ju unga tjejer, de är mer än 20 år yngre än mig, men jag kan ju bli så här, men vad är drivet, alltså, ska man inte sätta lite mål som är svåra att uppnå än att bara ta sig runt? Men där, du menar på att det är ändå viktigare att, ja, det är ändå hälsan som styr och man ska inte stressa.
Alltså det beror ju på lite hur man är som person. Mm. Är man väldigt målmedveten som person, då är det ju väldigt viktigt att man har det här målet för att kanske motivera sig och ta sig ut.
Mm.
Som jag. Ja. Det är ju det, ja. Liksom. Jag behöver ett mål. Liksom.
Ja.
Men vissa personer så kanske målet i sig kan vara att träna 2 dagar i veckan. Det kan ju vara ett mål. Det måste ju inte vara ett lopp. Och då kan det vara att klara av så många träningspass som möjligt med Run Academy. Det kan ju vara ett mål för vissa.
Ja.
Till exempel. Alltså så här, det är ju olika liksom vad ett mål är. Men det är, jag tror att det är bra för alla ändå att ha någon form av målsättning. Det tror jag.
Mm.
Men det måste ju inte vara resultatinriktat så. Att du ska springa så här fort. Utan det kan ju vara att ett mål kan ju vara som de där tjejerna. Att vi ska bara klara av.
Ja. Och det var ju ändå så här, klara av ett halvmara. Ja. Det är ju ganska bra.
Ja.
Men sen så tror jag det kanske är så också de här unga tjejerna som är 20-årsåldern, det är kanske en annan press på något sätt från samhället i andra aspekter av livet, så att löpningen blir någon slags, ja, man bara kommer bort från allting och springa, medans, jag vet inte, ibland känner jag att det är en annan uppväxttid de har, och då ja.
Ja, jag tänker också att det är så svårt att veta det här med att det är fler unga tjejer som springer. Jag vet inte vad de liksom baserar det på heller, om det är anmälningar till lopp eller till löpargrupper. Ibland är det ju mer att man får en sån allmän känsla av att nu är det jättemånga unga tjejer som springer, men det kanske inte är så. Det kanske är lika många som det har varit tidigare, bara att de är ute och visar sig mer i sociala medier.
Jag tror att det var förut. De sa att Runners World hade sett, precis som du egentligen sa, att det var fler som hade anmält sig till deras löparresor vart de nu åker. Sen sa de bara att det var fler som 18-30-åriga tjejer som springer. Och det är ju såklart, det är ju jättebra.
Jag tänker, men de som söker sig till Run Academy, så min känsla är att det är ett ganska brett spann. Allt från att det är nybörjare som aldrig har sprungit till att det är folk som verkligen tävlar och är ganska duktiga.
Ja. Vi vill ju nå
din bild.
Jo, vi vill ju nå alla liksom. Att alla ska kunna vara med, även om man är nybörjare eller om man är den här superatleten. Liksom. Men sen blir ju oftast de stora massan blir ju de som kanske är i mitten. Om man säger.
Ja. Vad är det för åldersintervall då?
Alltså vi har ju väldigt blandat. Vi har ju från 20 till 70. Alltså typ så. Men det är ju också igen, ja, de som är stora massan är väl liksom 40 till 50 då.
Hallå!
Ja, skulle jag säga.
Mm.
Det här med gemenskap, det är ju kanske viktigt för många som söker sig till löpargrupper. Hur arbetar ni med att skapa gemenskap och löparglädje?
Ja, men det är jätteviktigt. Och det gör vi på många olika sätt. Genom hela passet liksom, är det ju fokus. Och det har det alltid varit, att det är fokus på liksom, gemenskap. Att det är viktigare än prestation. Liksom. Och vi brukar också avsluta alla passen med gemensam pepp. Så att man springer och gör någon så här high five och så här, ja. Men också att man ser varandra och att man får folk att börja prata med varandra och så här. Så vi jobbar väldigt mycket med liksom med gruppgemenskap och dynamiken och i passen också. Vi har alltid något pass under termin där vi har lite mer så här lag eller teamintervaller, man springer 2 och 2.
Mm.
Lite så här. Så det är olika sätt vi jobbar
på. Har ni haft några, för ni har hållit igång nu i, det är drygt 10 år då sedan du startade upp. Har du, för jag antar att det måste ha funnits utmaningar längs vägen, och en sak som jag tänker på, det var corona var ju mitt i det här.
Ja.
Alltså, men vad hände då? Hur?
Ja, det var ju jätteutmanande för att man fick inte vara så många personer på en och samma plats.
Mm.
Men vi löste det genom att vi har olika samlingsplatser, och så fick vi ha så här, de som ska springa där får träffas där och de där. Alltså, så det blev ju lite rörigt.
Mm.
Men vi behövde ju inte stänga ner som gymmen och sådär. Alltså, så och vi fick ju faktiskt många fler som sprang med oss under corona.
Ja, nej, men det stämmer ju. Ni var ju ute och sprang. Så det kanske inte var, men det kanske har funnits andra utmaningar ändå under den här 10-årstiden med ja, dels bara driva business, tänker jag. För jo, du har anställt ännu fler under alla de här åren. Och,
ja, exakt. Ja. Så det är alltid utmanande.
Ja.
Allt från personal till ja, sådana. Ja, absolut.
Men du verkar vara en positiv person, så du ser inte det som utmaningar kanske.
Det finns jättemycket utmaningar med att driva företag. Så här. Men man kan nog inte fokusera på bara det som är jobbigt, liksom, utan det får man bara lösa och så går man vidare.
Mm. Härligt.
Ja. En grej jag har funderat på, det är, du arbetar ju med någonting som du är passionerad för, alltså löpning, och du tycker det är roligt. Finns det några, liksom, vad tycker du är de största både fördelarna och nackdelarna med att arbeta med löpning som också ger ditt stora intresse.
Ja, men det var ju lite rädd, du sa ju det, när jag startade Run Academy så var jag lite orolig där med att jobba med min hobby. Och att jag skulle tröttna på att springa liksom, för att man jobbade med det hela tiden och att det blir liksom för mycket. Men det har ju varit lite skillnad för att jag jobbar ju inte, jag håller ju på själv och tränar lite mer mot elitnivå. Och det är ju en annan typ, och trail liksom, lite mer så här annan typ av löpning än vad jag jobbar med i Run Academy. Då är det mer mot motionärer och glädje och all typ av löpning. Så då, sen blir det ju liksom, ju mer man hållit på så har det ju blivit mer administration man håller på med. Att få ihop allt liksom. Och då blir det ju liksom ännu, det är ju inte så att jag är ute och springer hela dagarna. Så då hade det ju varit tufft.
Du tycker fortfarande löpning är lika roligt.
Ja, exakt. Jo, men det är kul liksom. Absolut. Och det är fantastiskt roligt att få andra att hitta löpningen, tycker jag. Det är ett, och vilja komma igång eller fortsätta och hitta nya sätt att träna på. Så. Mm.
Vad tror du att du skulle göra om du inte jobbade med löpning och Run Academy?
Då skulle jag nog drivit något annat typ av företag.
Det tror jag med. Ja, men jag tror du är en sån individ som skulle komma på något annat.
Ja, mm. Ja, men jag kommer ju på nya olika saker jag skulle kunna starta på en gång. Eller hela tiden. Så
ja. Så. Ja, du får ju tipsen.
Men, ja, exakt.
Precis, men eller ser du har du några funderingar på att utveckla företaget ännu mer? Men du pratar om du har en bakgrund inom kost och näring, alltså involverar det på något sätt eller?
Ja, vi får se vad som händer.
Ja, då ska vi bort några affärsidéer.
Nej, exakt.
Men för det, ni gör ju så mycket och det verkar ju som det verkligen har vuxit mycket med, för ni har ju löparresor också vet jag. Mm. Och det fungerar väl jättebra va?
Ja, inte under pandemin.
Inte nej, vi tar bort pandemin.
Då fungerar det inte alls.
Nej.
Nej, men absolut. Det tycker jag, det är ju väldigt kul att kunna få visa upp hur löpningen kan vara som bäst. Liksom.
Mm,
genom att springa på, då är det fokus på att springa på fantastiska ställen.
Ja.
Så, vackra platser.
Och vart har ni åkt någonstans?
Vi har nu i höst, eller har åkt en del flera gånger till Madeira bland annat.
Mm.
Alltså det är ju fantastiska ställen att springa på.
Mm.
Och även till Gran Canaria där du varit.
Ja, jättefint verkligen.
Mm. Jag har sett bilder.
Ja, och sen vi har flera olika. Kroatien åker vi till nu den här helgen.
Du har även flera platser i Sverige, eller hur?
Ja, exakt. I fjällen, i Grövelsjön.
Ja. Åker du med på alla de här resorna?
Nej, det var ju lättare innan man skaffade barn. Sen får man ju tänka om lite när man skaffar barn. Då blir liksom, det är inte bara mig själv man behöver ta hänsyn till då, utan det är ju en hel familj.
Mm.
Och då går det inte att åka på samma sätt. Annars hade det ju varit kul att åka runt. Liksom. Men det är svårt när man har barn. Ja,
ja det är klart. Och du har ganska små barn också.
Ja, då blir det så att det är inte så att det är så populärt att hemma. Om min man, om jag skulle vara borta på alla resor. Det är ju lite svårt.
Du, en sak jag tänkte på. Jag trodde från början att Run Academy, det var liksom bara fokus mot liksom privatpersoner.
Mm.
Och är det det? Eller vänder ni er till företag också?
Men vi har en del företagsträning också.
Det har ni också?
Ja, där vi är ute och coachar ute på företag. Mm.
Så det var intressant, för det är en del också. Men det är fortfarande majoriteten är de här det är som löpargrupperna som är den stora.
Det är den stora kärnan kan man säga. Mm. Och sen online träning. Där har vi också lite så här träningsutmaningar har vi lagt till man också. Kanske så här kortare perioder.
Och ni har även tränings, vad kallas för, typ om man vill springa Stockholm halvmara, att man kan, om man har den online träningen. Jag fick ju 6 månader av sirran här. Och då var det att man kunde träna till Stockholm Mara, att ni la upp ett helt träningspass.
Ja, man kan lägga in på vår online-träning så inför Stockholm Marathon så får man liksom pass inför det.
Ja, men det var ju jättebra.
Mm. Har ni även liksom privat träning om någon som vill bli coachad?
Vi har haft det, så ibland har vi det i mån av plats liksom, men vi har svårt att hinna med särskilt mycket. Ja.
Okay. Så hur gör man om man är intresserad och vill gå med i Run Academy? Var
lättast är att gå in på vår hemsida, ska jag säga, runacademy.se.
Okay.
Och sen välja vad för typ av grej man vill träna, på vilket sätt man vill träna med oss. Om det är online eller resor eller om grupper.
Men det kan jag säga som också varit inne på sidan, att det finns väldigt mycket information, alltså filmer på löpteknik och information om träning.
Mm.
Om man blir, då ska man väl vara medlem, men det finns väldigt mycket fin information där.
Ja, men det var ju det jag insåg. Förra avsnittet pratade vi om Tabata.
Mm.
Det var ju där jag fick, det är där jag kör Tabata. Alltså den online-kursen då som jag tog, det var ju jättebra videos hur man gjorde. Det var ju, jag hade aldrig gjort de där övningarna, stod och hoppade.
Nej, jag har ju kört på cross-trainer, vet jag, blev coachad av Petra. Så här, ska du köra 90 sekunder hårt, vila lite. Perfekt, så här, någon som säger åt den.
Ja, man behöver inte tänka själv liksom.
Nej, men det är faktiskt väldigt mycket. Så det skulle jag rekommendera.
Mm.
Jag funderar på en sak. Skulle du kunna ge, vad är dina bästa tips till någon som vill komma igång med löpning nu när det är vår? För nu har det verkligen blivit vår. Många vill ut och springa.
Nej, men steg ett är att inte gå ut för hårt. Det är lätt att man tänker så här, nu ska jag bli löpare, och så kör man 5 kilometer allt vad man har. Och sen kommer man tillbaks och så känner man aldrig mer, det var jättetråkigt och jobbigt att springa. Och då har man gjort misstaget där, om man känner så efter första löprundan. Utan ge dig ut och kanske på en promenad istället. Och sen lägger du in lite inslag av jogg i promenaden. Då kanske du kommer tillbaka, men det var inte så farligt att springa. Så då kan du nästa gång springa lite längre. Och nästa gång lite längre. Så att varje gång du kommer tillbaka så ska du känna att det var inte så farligt. För du har större chans att du gör det igen.
Håller helt med.
Och sen så bygga upp liksom successivt, så att det blir liksom längre och under för vecka och vecka. Ja, och man kanske inte behöver pressa sig så hårt i början heller. Det är det som är så fantastiskt bra och skönt när man är nybörjare, att du behöver inte pusha dig så hårt för att ge effekt. Det ger effekt ändå. Det är värre för sådana som oss, Helena, när man har hållit på liksom i hur många år som helst. Då måste man ju liksom pressa sig.
Det är först när man liksom inte kan springa på länge och börjar igen.
Ja,
nej, men det var bra tips. Förresten, Petra, hur planerar du att springa några lopp i år? Eller har du några träningsmål för dig den närvarande?
Ja, alltså det har varit, under vintern så har jag faktiskt fokuserat lite mer på styrketräning och sprungit mindre. Så jag har liksom inte, jag har sprungit en hel del jämfört med de flesta andra, så jag sprungit mycket. Men jämfört med mig själv så tycker jag att jag inte
har sprungit. Är det för att du vill bli starkare i kroppen?
Ja, eller? Men jag tänkte att jag behövde gå tillbaka ett steg och bygga lite grund för att liksom ha nytta av det längre fram. Så jag mer tänker mer långsiktigt än bara tänker liksom snabba resultat till våren. Och jag var inte motiverad att springa massa mil under vintern. Det bara, jag hade inte motivationen för det. Jag tyckte det var så himla tråkigt. Liksom. Så då, bara, men, då är det kanske bättre att fokusera på något som man faktiskt kan utveckla än att jag bara ska tvinga mig iväg på att springa jättemycket mil, och så blir jag inte bättre av det ändå. Liksom.
Men nu känner du nu när vädret har blivit så här?
Ja, men nu, är det mycket roligare. Mycket, mycket. Det är ju stor skillnad. Och så då är det ju liksom att jag ska bygga på lite. Nej, men tanken är att jag ska träna för att springa trail-SM 7 september.
Spännande.
Trail-SM, hur långt är det?
Det är 37 kilometer.
Jag tror jag kan passa dig.
Så då måste jag träna lite på för det då, så att bygga upp liksom lite. Jag har inte sprungit så mycket kilometer i veckan, så nu är det liksom att börja bygga upp för det.
Om man jämför då trail 37 eller ett mara 42, om du tar ett säg Stockholm mara som är hur, då måste det trail vara mycket värre, antar jag, även om det är kortare.
Både ja och nej. Det är ju värre, det kommer att ta mycket längre tid. Och det är ju tuffare genom att det kommer mycket mer höjdmeter, det är tekniskt svårare. Jag skulle säga efter loppet så är man ju mer sliten efter ett maraton på asfalt.
Ja, det är så?
Ja, att det liksom, man blir muskulärt mer trött av den här asfalten när man blir och springer i skogen. Så jag skulle bli mer gå snabbare och återhämta sig ändå. Efter ett sånt lopp skulle jag säga.
Okej. Jag kommer inte, om jag testar trail kommer jag inte börja med 37 kilometer.
Nej, okej.
Har du något favoritpass som du skulle vilja dela med dig av till våra lyssnare?
Ja, det finns ju många pass jag gillar. Men
70-20 får du inte ta, för den har
vi redan tagit.
Nej, men en variant kan ju vara en stege, att man kör så här 5 minuter, 4 minuter, 3 minuter, 2 minuter och 1 minut med 1 minuts vila. Och där så ska man liksom höja tempot på varje intervall.
kortare
och kortare. Lite, ja. Ganska kort pass liksom, så 5, 4, 3, 2, 1, klart.
Kör man en vila emellan?
Alltså en minut.
En minut vila.
Ja. Vadå en minut, joggar du eller står du still eller går? Eller
det kan man ju göra lite som man vill då. Ja. Vill du köra riktigt hårt, då ska du ju stå still. Men vill du bara köra lite tröskel eller liksom lite lugnare, då skulle du köra med joggvila.
Ja. Och då ska man försöka öka tempot då varje ny intervall.
Ja. Så femman får ta lite försiktigare, sen fyra lite hårdare, tre eller hårdare. Mm.
Jag har en fråga, för eventuellt så skulle du köra, du skulle träna idag och köra backe.
Mm.
Sista gången jag körde backe, det är nog 5 år sedan.
Ja.
Så varför ska man köra backe?
Nej, men det finns ju massa fördelar med det. Men dels ger det lite styrka, explosivitet. Ja. Sen också att man kommer upp i puls, förbättrar syreupptaget.
Mm.
Det är väldigt effektivt just för det. Mm.
Ja, jag får börja med det då.
Ja, backträning är en favorit för mig också. Ja. Speciellt med PT.
Alltså,
jag brukar köra flottspråk, så det är ju lite speciellt. Mm. Jag kör en stor slalombacke på 500 höjder.
Springer upp för flottspråbacken?
Ja, jag och Helena.
Ja,
det är det där ni säger att ni ska köra backe och jag ligger kvar i sängen? Ja, bra.
Det är inte, det är ingen liten
backe. Och det är en utmaning att springa ner för också.
Det vet jag. Ja, men har du någon till fråga, Helena? Annars tycker jag det har varit jätteintressant.
Jag har jättemånga frågor, men de tar vi inte idag.
Ja, tiden springer iväg.
Är det någonting du vill tillägga, Petra?
Oj, nej, men jag tycker det är kul att ni har startat den här podden. Och jag önskar er lycka till.
Mm. Tack så mycket.
Och vi önskar dig lycka till på SM 37 km.
Ja, det är långt tills dess.
Ja, men det är, börja träna så kommer du säkert vinna det. Så tack så mycket.
Tack så mycket.
Då har ni fått lyssna på en intervju med Petra Kindlund, grundare av Run Academy.
Ja, och vi är också glada att kunna säga att vi i samarbete med Run Academy lottar ut 6 månaders online-träning. Och för att vinna den platsen så ska ni gå in på Instagram och gilla våran sida som heter Loppet är inte kört, samt Run Academys sida. Och ni ska skriva en motivering på våran Instagram-sida till varför just ni ska vinna den här platsen.
Helena, har du någon reflektion eller reflektioner angående vårt samtal med Petra?
Ja, jag känner ju till Run Academy sedan tidigare, vilket kanske många av våra lyssnare inte gör. Men jag kan ju stämma in i vad Petra sagt, eftersom jag har varit ledare i de här löpgrupperna, att man kan säga att deltagarna får en sorts utbildning, för de får prova på väldigt många olika sorters pass.
Mm.
Tröskel, trail, intervaller, sånt som man kanske inte har gjort om man har sprungit själv. Prova på olika löpskolningsövningar, vilket man troligtvis inte gör när man springer runt själv. Och föredrar man att springa själv då, ändå vill ha tips och pass på idéer, så kan man köra den här online-träningen.
Ja, precis. Som vi båda har provat och gillar. Yes.
Ja, Susanna, vad har du för reflektioner? Det är jag lite nyfiken på.
Ja, det första var ju att jag fick lära mig vad trail var.
Äntligen.
Ja, jag...
jag har inte lyckats lära dig det.
Nej, jag tänkte det är jättekonstigt, för jag trodde Lidingö-loppet absolut var trail. Och jag trodde det där lilla loppet i Torekov var trail. Fast...
som var en liten gräs.
Det var ju mest asfalt och grus och sen pyttelite gräs. Så jag kallar allt som inte är 100% asfalt för trail. Men trail är något helt annat har jag fått lära mig nu. Men annars är det ju det här större då liksom, att där vi pratar om att få jobba med sitt sportintresse då, som Petra gör. Men jag har ju tänkt att om man blir lite så här filosofiskt, om man tänker på att alla vill ju jobba med det som man tycker är intressant, alltså när du går i skolan, säger att du gillar fysik och teknik, och sen så får du ett jobb som ingenjör, och förhoppningsvis då går du till jobbet och tycker om det du gör. Men jag kommer ihåg att jag lyssnade på en podd för flera år sedan. Jag tror det här var, i och för sig handlade om USA, men det är ju möjligt att det kan appliceras på västvärlden. Och frågan var just om folk går till jobbet och gillar sitt jobb, eller om man bara går för att jobba. Och nu kommer jag inte ihåg liksom de här procenttalen, men det var i alla fall så att majoriteten i den här undersökningen, de som gick till jobbet, gillade inte att gå, utan man gjorde det bara för att tjäna pengar helt enkelt. Och det var många som gick till jobbet och nästan med en liten klump i magen. Och det är väldigt tråkigt att höra. Och nu tror jag inte du och jag har sådana jobb på något sätt. Liksom. Men att, sen har du ju de här som såklart verkligen har det som sin passion som... skådespelare, musiker och, då, och även sån som Peter. Alltså det,
ja, precis, som man tänker som jobba med det som är ens hobby. Men det du nämner också med att trivas på jobbet. Jag vet inte om jag har läst det här, men jag tror ändå att det har jättemycket att göra också om vad man har för kollegor. Så det är inte bara det man gör på jobbet. Absolut. Så det är så många faktorer som spelar in. Inte bara att det ska vara något som man brinner för. Det kräver ju att allting runt omkring också fungerar bra. Jag funderade också lite på det här med att springa i grupp. Det är någonting som jag har gjort ganska mycket.
Ja.
Men jag har haft perioder där jag liksom har sprungit i grupp mycket. Och perioder där jag inte alls, där jag nästan bara har sprungit själv. Men jag tycker faktiskt att man lyfter sig en nivå lite av att springa i grupp. Och särskilt om man är ny med löpning, att passen blir lite roligare. De finns också en stor risk att de blir lite jobbigare, för man pressar sig så hårt. Och jag har sprungit med jättemånga olika grupper, alltså friidrottsklubbar som tränar på ett visst sätt för att verkligen prestera, men även grupper som är mer där man bara springer för gemenskapen. Och jag började springa med en klubb i Göteborg som heter Solvikingarna, och det var där jag lärde mig mycket av det mycket av det jag kan om löpning, till det jag säger, men det var min första löpgrupp då som jag sprang med. Men nu springer jag väldigt lite i grupp för att jag varken hinner med eller har haft motivation till det.
Ja.
Vad känner du om att springa i grupp?
Ja, jag vet inte om det är något som är fel på mig, för att jag springer inte så mycket i grupp. Jag har testat en gång, jag hade faktiskt glömt av det, men jag anmälde mig någon gång inför Stockholm Marathon för kanske 10 år sedan och sprang i någon av de här grupperna i Stockholm.
Team Stockholm
Marathon. Ja, just det, så heter den. Så heter den, ja. Och det var absolut inget fel, det var ju jättebra, men jag gick på 2 träningar tror jag, och sen, jag vet inte, det är bara så enkelt tycker jag så här, med att vara, den här flexibiliteten man har när man kan springa ut själv.
Ja, men det håller jag med om, och det är väl en anledning att jag inte gör det nu. Sen kan man ju springa i en liten grupp på 2-3 personer också. Men då måste man ju anpassa sig till den här gruppen tränar, om man ska.
Ja, men det. Inte ens, fast vi bor så nära varandra, vi springer ju inte jättemycket ihop. Sen såklart att det har väl historiskt haft lite att göra med att det ska vara en dag där du är ute och joggar och när jag har något tröskelpass, alltså.
Ja, det kanske var så.
Så var det.
Inte nu längre.
Men hur som helst, det är ju väldigt många som gillar att springa i grupp. Det är ju väldigt tydligt på så många som är med, till exempel i Run Academy och andra löpgrupper, och hur populärt det är. Och...
Ja, absolut. Men jag tror att de flesta som springer gör det ändå själva. Det är ju för sig en gissning, men alltså de flesta människor av de som springer i Sverige springer inte i grupp, tror jag.
Tror du inte? Nej, vi kanske är lite av ensamvargar här uppe i norr. Ja. Men nej, det var jättekul att få intervjua Petra. Och Petra, hon gav ju ett exempel på så här veckans pass. Och det var ju en så kallad stege, där man först springer 5 minuter, vilar 1 minut, springer 4 minuter, vilar 1 minut, springer 3 minuter, vilar 1 minut, springer 2 minuter, vilar 1 minut, och så springer man 1 minut. Så det är alltså 5, 4, 3, 2, 1. Därför man kallar det för en stege. Och den här vilan då, den kan man antingen stå eller gå. Man kan även köra det här passet på crosstrainer och cykel, går lika bra. Och hon sa också att man ska försöka då, i och med att det är först 5 minuter och sen 4 minuter, det blir kortare och kortare, att man försöker öka tempot för varje intervall. Har du kört det passet någon gång?
Ja, men det har jag gjort. Jag kanske till och med har kört med 6 minuter i början någon gång. Och jag tycker en fördel med ett sånt här pass är att intervallerna blir kortare och kortare. Så efter första intervallen har man kört en stor del av passet. vilket är psykologiskt bra. Men så det gäller att börja i en inte allt för snabb fart. Man kanske kan till exempel ta den farten som man skulle hålla om man skulle springa en halvmara. Och sista minuten då kan man ju ta i ordentligt.
Ja, precis.
Har du kört?
Ja, jag har kört stege och jag har också för mig att det börjar på 6 minuter. Men jag har en fråga angående stegar. Kan det vara så att man kör då 5, 4, 3, 2, 1 och sen att man går upp, att det blir jättejobbigt då, att man går tillbaka till 5, eller?
Ja, jag har ju nog kört både liksom att man upprepar stegen 2 gånger.
Ja, ah, okej.
Okay. Och att man går...
det blir som att man går ner
från trappan. Ja, man går åt andra hållet. Man går 1, 2, 3, 4, 5. Och sen går man ner igen 4, 3, 2, 1. Som en pyramid.
Ja, som en pyramid.
En annan typ av stege. Ja. Men det är ett bra pass som kan köra, som sagt, inte bara med löpning utan även cykel.
Nej, jag gillar faktiskt stegar just för att jag kör ju ofta såna 1-kilometersintervaller. Men då är det verkligen samma. Det är 4 minuter eller 5 minuter eller vad man nu kör dem på. Men just här att det är liksom olika.
Det är lite variation. Sen pratade jag också, eller vi frågade Petra om hon hade några tips för att komma igång med vårlöpningen. Så vi kan ju upprepa dem också. Och då var det dels att man inte skulle gå ut för hårt i början. För om man inte har sprungit på hela vintern så då bör man ju blanda jogg med gång när man sätter igång. Och du ska känna att du vill springa mer när du är klar med passet och att du är sugen på nästa pass. Och det här är ju både för att behålla motivationen men även undvika skador. Och där tänker jag också att ett tillägg från mig själv där är att man ska försöka få till kontinuitet och försök köra många korta pass istället. Och inte känna att man måste springa en viss tid om man ska ut och springa. Har man en kvart så är det bättre att man springer då och får in den här kontinuiteten.
Det här tycker jag är det svåraste. Alltså jag brottas fortfarande med det här att inte gå ut för hårt när man väl kommer igång på våren. För det är ändå sådär att, jag vet inte, men egentligen ska det ju vara i början att man slutar när man känner att man faktiskt kan fortsätta ett tag till, så att man är sugen i övermorgon igen. Men så fungerar inte min hjärna. Men där har ju Petra helt rätt. Man ska ta det lugnt för att vilja fortsätta.
Så fungerar ju många, tror jag. Och det är väl också en anledning att man inte får till den här kontinuiteten. Utan man tycker det blir för jobbigt till slut eller skada sig. Så att, ja, men det är bra tips för att komma igång.
Vi ska ju strax runda av, Helena, men bara en fråga. Hur är det med din kondition egentligen nu?
Ja, det kommer jag ju få se. Jag ska ju gå ut och springa här strax, är tanken. Men jag tror ju definitivt, eller jag vet ju att jag såklart har tappat i kondition med 4 veckor utan träning. För att det gör man ju redan efter en vecka om man är inaktiv. Och sen hur mycket man tappar, det beror ju såklart på hur mycket eller hur inaktiv man är.
Ja.
Om man är ute och går lite promenader som jag ändå har gjort, så har man jag har ändå inte varit helt stilla.
Men vad är det man tappar då?
Ja, först så är det ju blodvolymen som sjunker. Om ni kommer ihåg från första avsnittet att vi pratade om att den ökar då när man börjar konditionsträna. Men även muskulaturen kommer ju anpassa sig till en mindre träningsmängd. Så att jag skulle tro att jag har färre och mindre effektiva mitokondrier i mina muskler nu. Om man skulle ta en biopsi från muskeln och titta på dem. Men när man inaktiv några dagar så gör det ju inget. Men är det flera veckor så har det ju effekter. För fast om vi skulle ligga helt platt i sängen några dagar, då har man sett i, det finns sådana studier där man måste vara helt stilla, de kallas för bed rest studier, man får inte ens gå på toaletten.
Oj.
Att redan efter några dagar så tappar man i både muskelmassa och styrka. Men jag läste faktiskt en studie där det var just vältränade cyklister som hade haft ett uppehåll på 4-5 veckor. Då hade de inte varit sjuka, för då kan man ju för sig tänka sig att man
tappar
ner. Nej, det var bara ett träningsuppehåll. Nu har jag varit sjuk också, så jag tänker mig att det har ju också en påverkan. Men de sjönk cirka 10% i VO2 max, och även de här laktattrösklarna sjönk med 10-15% på dem. Så att ja, det kommer bli lite tuffare mycket. Nu.
Ja, men som vi sa, det är ju bara uppåt för dig nu.
Precis. Får vi hoppas.
Ja.
Jag såg faktiskt att Therese Johaug, det vet ju alla vem det är, det måste de, den här
längdskidåkaren,
hade sprungit en halvmara. Kan du gissa, Susanna, vad hon sprang på?
Ja, det ska jag kunna gissa, för att jag vet ju att för några år sedan, eller ett par år sedan, då sprang hon ju de här 10 kilometerna typ på några så här fantastiska, jag tror det var under 32 minuter.
Ja, jag tror det.
Så att hon hade väl kunnat vara bäst i Sverige på det, va? Mm.
Eller? Men nu har hon ju lagt av, säger hon. Eller?
Men hon, blir man bäst i Sverige? Jag vet inte, vad springer den bästa tjejen på?
Ja, man blir, man kan vinna SM, men det finns ju de som springer fortare. Ja. Man kanske inte ställer upp.
Så då blir det en halvmara, nu ska vi se, med matematik. Vad har jag sprungit på? Nej, jag skojar. minus. Ja, jag skulle gissa på 1:13:09.
Ja, väldigt bra gissning. Jag sprang på 1:11.
Var det så bra gissning? Det är ju 2 minuter.
Ja, det var bra.
Ja, 1:11?
Ja, så hon är stark. Jag vet inte hur mycket hon tränar nu, men det vet vi ju redan att hon är.
Fantastiskt. Ja. Och till sist så vill vi bara säga att vi finns på Instagram. Loppet är inte kört. Och ni får jättegärna betygsätta och recensera podden. Ris och ros. Välkommen. Gärna ros. Hej då!
Hej då!